Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Jag heter Fritte Fritsson och idag handlar det om svärd och dueller. Det kommer att bli historiska tillbakablickar och så kikar vi lite på fäktsporten idag. Och så en liten rättelse. Dagens gäst, Henning, han nämner i samband med den så kallade Charnac-duellen kungen Frans den andre. Det ska såklart vara Henrik den andre. Nu säger vi en garde och välkomnar er till Allt du velat veta.
Fäktning eller kamp med någon form av svärd har gamla anor. Det finns 4000 år gamla målningar i faraogravar som visar hur egyptierna fäktades. Under medeltiden duellerade man för att göra upp tvister, men svärdskonsten användes såklart också i militärstrid. Idag är fäktningen olympisk sport där fäktarna bär omfattande skyddsutrustning. Den som ska berätta för oss om fäktningens och duellernas historia är Henning Österberg. Han är tidigare landslagsman i Värja och har dessutom skrivit boken Korsade klingor om fäktningens och duellerandes historia. Varsågoda, allt vill att veta om fäktning och dueller med Henning Österberg.
Hej och välkommen till podden Henning Österberg. Du, hur började ditt intresse för fäktning egentligen?
Jag har varit historieintresserad sedan jag var liten och jag tror att det kanske har förstärkts av att jag började med fäktning när jag var 12 år. Och jag höll på med en massa andra sporter innan, så att fotboll och ishockey och squash spelade jag också liksom organiserat. Så idrott fanns med, och sen när jag fick kombon då historia och idrott, då var fäktning liksom det mest perfekta. Och sen kom jag upp på Hjorthagen vid Ropstens tunnelbanestation vid Hjorthagen när jag var liten och träffade på en man som då var 56 år gammal som var ungersk fäktmästare som hette Béla Rerik, och han var totalt oemotståndlig.
Han är legendar inom fäktsporten.
Ja, och liksom direkt komma in där i den här klassiska fäktsalen och träffa Béla, då var man fast. Liksom då alla andra sporter blev sekundära då till fäktningen.
Ja. Men fäktningen har ju en alldeles specifik koppling till historien ju, genom det som vi ska prata om idag också. Men det här med svärd då, hur länge har det funnits svärd i mänskligheten?
Alltså svärd måste ju ha varit när man kunde börja tillverka metaller. då var ju någonting som nästan enbart består av metall. Det var ju det dyrbaraste och det finaste man kunde tillverka. Yxor och sånt där, det vet man. Det kunde man göra från stenar på stenåldern med en träklubba i. Men när man gjorde någonting som gick att använda som var enbart metall, så var det säkerligen inte dyrbaraste och finaste man kunde producera. Och det var ju ett svärd. Och de första svärden var ju av brons. Och brons är ju inte särskilt så här styvt, utan det böjer sig och slits väldigt lätt. Och då var det väl kanske mest långa knivar. Men ändå förbehållet säkert ledare och furstar och prinsar och kungar. Och sen när man kunde då börja göra järn, när järnet kom, så man kunde göra ett helt och hållet verktyg i järn, då blev det ett svärd. Och det blev också då kungar och hövdingar som fick ha det här. Så att svärdet har varit liksom ett tecken på ledarskap väldigt länge. Och jag tror att, ja, det är nog flera tusen år gammalt som svärdet kom också förknippas med den ledande klassen. Och därmed inte sagt att fäktning fanns med. Mm. På samma sätt. Men Sverige i alla fall, tror jag. Det är flera tusen år. Och Östasien och Japan och Kina ska vi inte tala om. Jag vet inte hur länge de har utvecklat sin teknik för att smida väldigt starka klingor. Mm. De har ju verkligen utvecklat det, hur man ska smida olika kolinnehåll i järnet för att få det sviktande men ändå så pass skört så att man kan göra en väldigt vass ägg. På
Japanerna är ju verkligen mästare på det. Har vi ju konstaterat, inte minst genom Kill Bill-filmerna.
Ja, precis.
Du har skrivit den här boken som jag har framför mig som heter Korsade klingor, om fäktningens och duellerandets historia. Och alltså, som jag har förstått det, så var det här med dueller tidigt ett sätt att lösa också rent juridiska tvister.
Ja, alltså man behövde ju i forntid något sätt för att lösa tvister. Det var ju inte, man hade ju inte det lagverk och regelverk som har utvecklats genom århundraden, utan till slut var man ju tvungen att nå någon sorts överenskommelse. Och väldigt ofta så blev det då att en hövding, en kung eller en någon sorts furste som härskade över ett område helt enkelt kunde döma några som hade en trätomål att nej, nu får ni avgöra det här. Också en form av gudsdom. Och väldigt mycket så kan man ju säga att det går tillbaka på striden mellan David och Goliat också kommer in där. Och den äldsta duellen, om man ska gå riktigt långt tillbaka, det är ju Kain och Abel. Adam och Evas två söner som den ena slog ihjäl den andra utav något skäl, men av många har det där då sett som att det här är den första duellen och uppkomsten till duellerandet eller till gudsdomen, att Gud ger segern till den som han anser har rätt i frågan. Och därför så kunde alltså en furste säga, okej, varsågoda, ni får göra upp om det här med vapen i hand. Och det behövde inte vara fäktning, det kunde vara vad som helst. Men i alla fall att ni får göra upp det här, och den som vinner har rätt på sin sida. Det kan vara tvister om boskap och om markområden och om kvinnor och om egentligen stöld och egendom också. Och inte bara mellan män, vad jag förstår, utan det kan också förekomma kvinnor. Det finns teckningar från medeltiden i vissa såna här gamla fäktböcker på män och kvinnor som gör upp trätomål sinsemellan med olika vapen.
Men förutom det här att lösa tvister, vad kan det ha funnits då för anledningar att utmana någon på duell rent historiskt sett?
Ja, alltså, när man tittar på de här juridiska tvisterna så var det ju mycket ära som spelade in. Den manliga heden och äran, att man hade blivit förrättad eller att man hade något tvistemål att göra upp om. Och det kunde ju vara att man också under krigsförhållanden, under fredsförhållanden tyckte att vi har ett trätomål som vi ska göra upp, och därför så går vi nu till kungen och så ber vi att få ett fält för att lösa den här tvisten. Och den av oss som vinner har rätt. Och egentligen så är ju turnerspelen eller dusten, när man rider mot varandra med lansar, det är ju ett sätt att öva sig för både för krig, för en bataljer av strider, men också för att göra upp man mot man i enskilda tvekamper eller envig eller duell. Vi har massor med namn på det här.
Just det. Egentligen. För visst var det så att när man ramlade av hästen så kunde man fortsätta bataljen då med svärd?
Ja, det var ju förbestämt. Mm. Om det var en duell som gällde en rättslig sak eller ett äromål, då gjorde man ju upp tills den ene dog. Och då trillade man av hästen, så fick man fortsätta först att puckla på varandra med svärd eller yxor eller såna här andra hemska kulor med spikar på eller vad som helst, tills man kunde ta fram den här dolken, misericordian. Den vassa dolken som man kunde pressa in i öppningarna i rustningen eller i visiret och till slut tvinga den här motståndaren då att be om nåd. Och först när han bad om nåd, när han verkligen erkände sig besegrad, då var tvekampen eller den juridiska duellen vunnen. Annars var man tvungen att ta livet av honom. Mm. Så man kunde bli dödad men inte besegrad. Men då var ju så att säga ändå duellen, tvekampen avgjord.
Just det. Men du nämnde tvekamp och det finns ju andra ord i Skandinavien. Holmgång är ett sånt gammalt vikingaord också. Ja. Hur såg det ut bland våra egna då förfäder?
Ja, alltså vikingahövdingar vet vi. Det var ju då småkungar som regerade över mindre kungadömen eller hövdingar eller vad man ska säga. Eller bara skeppslag, att man hade ett antal skepp. Man var en storbonde som helt enkelt hade ett antal skepp som man regerade över. Och de kunde ju döma andra att göra upp genom att duellera eller slåss helt enkelt. Men sen kunde man också gå till ting. Och vi har ju, i Skandinavien så har vi en stark rättstradition. Att till slut så kunde inte någon av er, det var kanske olika, inte samma hövding som, eller två hövdingar som kom ihop sig. Och då gick man till tinget helt enkelt. Så fick de utdöma att, ja, ni får göra upp det här. Då var det ju inte den gud, den kristna gud som vi tillber idag, som man överlämnade avgörande till, utan det var ju asagudarna som fick avgöra då vem som skulle vinna den här duellen till slut. Och just holmgången, det är ju då att man har en liten holme, så sätter man i land de här på, nu får ni slåss tills bara den ena utav er kvar, och då kan ju ingen utav dem fly.
Men när man läser din bok så får man en känsla av att det inte alltid bara handlar om äran, utan att i vissa fall också handlar om dåligt ölsinne eller folk som faktiskt vill skapa bråk.
Ja, i Sverige var det nog ofta så. Vi har ju inte så starkt duellseder som man har nere i södra Europa. Frankrike och Italien och Spanien, det är väl de stora duellländerna. Kanske inte Spanien så mycket, men i alla fall Frankrike och Italien. Där har duellväsendet verkligen utvecklats. Och i Sverige så gjorde det inte det. Kanske dels för att adeln här, den styrande klassen var så pass liten ändå. Så de flesta var släkt med varandra och kände varandra. Så man kanske inte blev så osams när man var nykter. Utan det var först när rusets inverkan som man blev riktigt ilsk och ville ta till. Och sen kanske det var så att man faktiskt slogs också. Slog varandra med knytnävar i ansiktet eller brottades. Mm. Katolska kyrkan, eller om man ser också på latinsk, jag vet inte, romansk tradition, det har ju blodet en väldigt stor betydelse. Men att blodets renhet är viktigare i katolska länder än vad det är uppe i Skandinavien och norra Europa. Och duellen är ju viktig då just för att den sticker hål på skinnet, den får blodet att spruta ut och flyta ut och spillas på marken. Och när man då har spilt också motståndarens blod på marken, då har man på något vis tvättat av sin egen heder. Mm. Det här är ju saker man kan resonera väldigt djupa ordalag om, va?
Ja, men man kanske måste försöka hitta förklaringsmodeller i alla fall till varför det har blivit populärt på vissa ställen men inte på andra.
Ja, och det handlar ju, det är samma sak det vi talar om idag, va? Att respekt, att sätta sig i respekt, att försvara sin egen heder, att vara så pass beredd att stå upp för sin egen sak och sin egen ära, så att man är beredd att våga sitt liv för äran. Att äran är viktigare än livet. Fransk adelsmän sa att vårt liv tillhör kungen och vår själ tillhör Gud, men vår ära, den tillhör oss själva och den kan vi försvara.
Ja. Men vilka var det som duellerade då förr i tiden?
Ja, alltså duellen, det var ju adelsmännen. Och även om man då kunde ådöma vem som helst att göra upp i en envig som en form utav rättegång. Alltså gudsdom. Gudsdom är ju också sån här, när man skulle döma häxor genom att kolla om de flöt, om de kunde simma när man kastade dem i en fors. Och kunde de simma, då var de häxor, och skulle bränna så kunde de inte simma, då drunknade de och sjönk. Och då var de inga häxor. Men det är liksom skillnaden för den som råkade ut för det här var ju oväsentlig egentligen. Så att man överlåt till Gud, och det där slutade man att göra. Och där är det faktiskt en sån här tidpunkt eller ett särskilt händelse i historien som man kan peka på, som kallas Charnac, Coupe de Charnac kallas den. Det var under den franske kungen Frans den andre på 1500-talet, så var det två stycken adelsmän som kom ihop sig. Och de hade kommit ihop sig redan på pappan, Frans den första, hans tid. Men han ville inte tillåta någon duell mellan de här två. Han tyckte att det var överflödigt, och liksom själva skälet till att de har kommit ihop sig var också grumligt och massa olika anklagelser och massa tjafs helt enkelt vid hovet. Men så dog Frans den första och hans son skulle tillträda tronen, och han tyckte att en duell mellan två furstemän till döden, det var ganska så festligt spektakel att öppna sin regeringsperiod på. Så det var till och med före hans kröning som han gav tillåtelse till den här duellen 1547. utanför Paris vid ett slott som heter Saint-Germain-de-Laye. Och där skulle man då duellera. Och då ska den ena av de här två adelsmännen som heter Charnac, han ska gå till en fäktmästare och lärt sig en hemlig stöt. Och motståndaren då som heter Chateauneuf, som var, han var ju överlägsen egentligen på allting. Han var en fulländad hovman och var liksom stor dansör och skämtare. Han var också bra på brottning och på krig och allt möjligt och rida. Han var bra på allting den här Chateauneuf. Så det skulle egentligen skulle vara en piece of cake för honom. Men den här hemliga stöten innebar att man skar av hamstringssenan på baksidan av knät. Och den stöten applicerade då Charnac på vardera knät på den här Chateauneuf. Så han kunde inte gå. Han blev stående på knä och svingade sin långa värja åt alla håll. Och de hade ju också börjat då med ridande först. Men sen när de kom ner på strid med bara halvrustning då, så skar han av den här senan bakom knät. Och man försökte övertala honom att ge upp här nu, för du kan inte strida längre. Nej, jag ska strida till döden liksom. Och han sa ju det att ja, ni kan besegra mig, eller ni kan döda mig, men ni kan ändå inte besegra mig. Så han dog utav, han förblödde mer eller mindre på fältet. Och då när den här Charnac vann, då blev liksom Frans den första, han tröttnade på bevilja dueller. Så han beviljade aldrig någon mer duell under hela sin långa regeringsperiod.
Frans den andra.
Från 1547 och framåt. Och sen hans söner då, tre stycken som blev kungar i tur och ordning och som aldrig lyckades producera någon egen arvinge. De var ganska så svaga att stå upp mot adeln, den franska adeln. Och samtidigt satte de här stora religionskrigen igång i Frankrike mellan katoliker och då hugenotter, de franska protestanterna. Och då börjar man använda istället hedersduellen, eller den här hemliga duellen där man duellerade, man utmanade varandra i smyg. Mm. Man gick inte längre till kungen och bad att få ett fält och bjöd in massa gäster och hade härolder och bestämde vilka vapen. Först ska vi slåss till häst med lansar och sen när vi går vi av hästarna och då slåss vi med klubbor och sen så tar vi fram svärden. Man övergav allt det där. Istället så gick man över till en duell där man överenskom om plats i hemlighet. Och så hade man bara med sig värjorna och så inga rustningar och så stack man ihjäl varandra. Så att det under då 1500-talets andra halva så övergick det mer till det som vi idag kallar för dueller. Mm. Det här då vi ser på filmer hur man slår varandra med en handske i ansiktet och bestämmer bakom vid vallgraven klockan 4 och sånt där. Det kom då, i den mån det kom.
Just det. Men kungamakten i många länder försöker ju då aktivt att stoppa duellerandet och katolska kyrkan är också väldigt avvokt inställd. Mm. Vilka medel använder de för att stoppa duellerandet?
Ja, alltså de gör ju det här därför att det lite grann kommer upp en maktkamp mellan vilka egentligen är som har makten. Den här, man säger den absoluta staten, etableras ju verkligen under den här tidsperioden när kungen drar in all makt. I Frankrike så lyckas till och med kungamakten få väldigt mycket av makten från katolska kyrkan. Mm. Vilket man då inte får i Spanien och Italien på samma sätt. Men man drar in makten till kungen och det här är ju då ett sätt som adelsmännen behåller sin egen makt och avgör sina egna tvister utan inblandning av kungen. Dessutom så dränerar man ju då kungens, både hans juridiska rätt att döma men också krigsmaktens styrka. Mm. Så därför så försöker man ju stävja det här. Och katolska kyrkan har ju ett väldigt strikt sätt över kyrkan överhuvudtaget på att se på duellerande. Att människor dödar varandra är ju egentligen inte bra. Så att de försöker ju också hålla igen duellerandet och det skapar en massa andra komplikationer som inte är bra för kyrkan. Även om adelsmännen pekar på David och Goliat i Bibeln som de första duellanterna så gillar inte kyrkan därför att det usurperar ju också delvis deras rätt att döma över människors själar och vad de får. Mm. Så man börjar tillgripa edikt, kallar man det. Duelledikt. I Sverige kallas det för plakat, som helt enkelt då är en motsvarande, ett förbud. Man utfärdar ett plakat där det står vilka regler man håller sig. Och det man tar till då, det är dels att man ska förverka all egendom för de som duellerar. Och man ska döma dem till döden. Liv och ära och gods ska de förlora. Mm. Och så småningom, de får inte begravas i vigd jord. De ska begravas som självmördare utanför begravningsplatsen. Mm. Och sådana saker. Och sen så skärper man varje år, då, eller det kommer nya sådana här dikter. Man skärper dem mer och mer och mer och mer. Så att både den som har blivit dödad i duellen och den andra ska dömas och båda ska hängas. Man hänger upp liken då, och liken får man oftast tag på, men den andra, de flyr, så det får man sällan tag på. Så det är få gånger som man verkligen har kunnat döma till döden för duell, men det har förekommit, absolut.
Mm. Men om man nu då riskerar dödsstraff om man överlever duellen, och dödsdom om man då förlorar duellen, och man blir av med egentligen allting och man kanske tvingas till landsflykt då. För oss moderna människor, det låter ju väldigt dumt. Alltså, kan du försöka förklara varför det var så viktigt att ändå duellera?
Ja, det var ju äran. Man var ju tvungen att stå, för att om man inte hade ära så om man var ärelös, det var bättre att vara död än att vara ärelös. Ja. Men det finns ju ändå något exempel på att svenskar har varit lite mer resonerande. En historia om Gustav den andra Adolf, när två stycken av hans generaler hade kommit ihop sig och skulle duellera. Så ska han ha kommit med till den här duellplatsen, fått reda på det här och kommit till duellplatsen med en vagn med kistor på. Och sagt att ja, varsågoda, ni kan avhandla er lilla twist här nu, men jag har två kistor med mig, så att den som inte hamnar i den ena kommer att hamna i den andra. Och då ska de ha bilagt den här twisten och inte duellerat.
Just det. Men det finns ju flera exempel i boken också på hur man kan komma undan en duell genom att hänvisa till sin status och rang också.
Ja, man duellerade ju egentligen bara inom sin egen klass. Man kunde liksom inte göra en sån här klassresa genom att utmana någon som var mycket högre än man själv. Det tilläts inte, då kunde man hänvisa helt enkelt till att nej, du är inte duellfähig att utmana mig på den här nivån. Så att man kunde alltså ignorera en duell. Mm. Där är ju de tre musketörerna, om man har sett den filmen. Den har ju spelats in hur många gånger som helst. Men om man har sett någon av dem så förekommer ju lite grann ut det här duellerandet där. Och där bedöms ju helt enkelt inte den här D'Artagnan som helt och hållet duellfeg. Även om de tre musketörerna så småningom tar sig an honom på duell.
Just det. Mm. Hur kunde då en duell gå till, säg i 1600-1700-talet?
Ja, alltså nummer ett så skulle man ju ha sekundanter. En duell är ju inte, egentligen så är det inte någonting som sker mellan två personer. Det är inte ett slagsmål, utan det är ju fortfarande någon form av reglerad avgörande. Så det gällde att man hade en sekundant per duellant och att man tog in sina vänner, och att det var sekundanterna egentligen som fick lämna över utmaningen och som kontrollerade hela förfarandet. Och redan tidigt på 1600-talet så finns det alltså duellkodexar som bestämmer så här ska man göra. Det är den förfördelade som ska skicka ett meddelande då, och då ska hans sekundant gå och begära svar, och det här är svarstiden. Och svaret måste ges på det här viset, och sen så är det den som får välja vapen och den andra som har att möta upp om man bestämmer plats. Och gärna ju fortare desto bättre efter den här skymfen, eller vad man ska kalla det, som var upphovet till duellen. Så att man inte hinner ändra sig. För att en duell är ju inte egentligen en fäkttävling. Det är inte för att bedöma vem som är den duktigaste fäktaren eller den duktigaste pistolskytten för den delen. För pistoldueller kommer in ganska tidigt i bilden. Liksom svärdsdueller, både till häst och till fots. Och så det är inte frågan om vem som är bäst på fäktas eller bäst på skjuta, utan det här är vem som är modigast, vem som vågar stå upp. Det är lite grann ett chicken race. Vem som vågar stå upp för sin heder snabbast och utan att leta dem tänka på någonting annat, utan bara kasta sig in i det här. Äran måste försvaras till varje pris.
Ja. Men ibland ju deltog ju till och med sekundanterna i sin egen strid.
Ja, och det där blir någonting som till slut så kallar man in sekundanter från vem som helst. Mm. Någon som råkar stå nära som man egentligen inte känner särskilt bra. Och blir man då tillfrågad, då hade man som adelsman, lika väl som man, om man blev utmanad på duell, var tvungen att ställa upp. Så var man tvungen att ställa upp som sekundant för att visa sin heder. Mm. Även om man inte hade någonting med den ena tvisten att göra och till och med kanske kände motparten bättre, så kallade man in sig. Och det där utvecklades, tror jag, under 1600-talet i Frankrike väldigt mycket. Och den här essayisten Montaigne, han skriver ju att dueller på hans tid har utvecklats till rena bataljer mellan flera följen utav första, andra och tredje sekundanter, och förutom de riktiga duellanterna då. Ja.
Men alltså om jag på något plan förstår att man två män gör upp om en hederssak, så har jag lite svårt att förstå när man pekar på någon gubbe som man träffar på stan, bara, du ska vara med mig. Då blir det helt oförståeligt.
Ja, men det är väl att de har varit närvarande på något vis när den här skymfen har utdelats, att de är inblandade i sammanhanget.
Ja.
Och då gick det att liksom bara peka, ja, har ni mina herrar lust att vara mina sekundanter?
Ja.
Och då kunde man inte dra sig undan, då var man tvungen att svara ja. Och Montaigne, han säger också någonting roligt, och det är att förr i tiden när han var ung så var fäktningen lömskhetens konst. Att man egentligen inte bevisade sitt mod genom att vara en bra fäktare. Det var inte att vara modig, utan om man utmanade på en duell och visste att jag är bra på att fäktas, då var det egentligen inte det att man var modig man visade. Så att det var fult lite grann att lära sig fäktas.
Just det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Du skriver också om en berömd duell med skandinaviska inblandade mellan Tordenskjöld och Ställ von Holstein. Kan du berätta lite grann om den?
Ja, det där är ju Skandinaviens mest berömda duell, och det är då den store sjöhjälten och amiralen Peter Tordenskjöld. En norsk amiral, han var från Bergen, men han stred ju då för Danmark. Danmark och var i samma land. Och han stred i de stora nordiska krigen mot Sverige och Karl XII, och han var ju väldigt framgångsrik. Han var inte adelsman, han blev adlad tack vare sina fantastiska framgångar. Han intog Marstrand och han belägrade Göteborg, och han besegrade svenska såna här undsättningseskader som skulle upp till Norge, där Karl XII, han gjorde ju två fälttåg mot Norge, ett 1716 som han fick avbryta och ett 1718 då när han blev skjuten. Och det ena utav det här, där är Tordenskjöld med och besegrar och sänker en svensk flotta med kanoner och massa förråd och så Sverige kan inte ha Akershus fästning i Oslo, inte heller så småningom Fredrik Stens fästning. Så han var väldigt framgångsrik, och han steg ju i anseende, och alla kände till Tordenskjöld. Han var liksom en sån här riktig hjälte som folk liksom sprang och samlades skara människor när han kom för att se honom. Och sen när det här kriget tar slut, eller i alla fall när Danmark-Norge sluter fred med Sverige 1719, då ska han ut på en friartur. Han ska till England och gifta sig, hitta någon rik adelsdam och gifta sig en bit. Och då stannar han i Hannover. Hannover var ju allierade med England och därmed också med Danmark-Norge då i det här kriget. Så där blir han gäst hos kurfursten av Hannover, som dessutom precis har valts till kung av England. Lite lustiga släktskapsförbindelser som gör det. Och han träffar på den här svenske översten Ställ von Holstein, som ju är en baltisk adels ett. Men han är i alla fall Karolin och har stridit i karolinska armén. Och de blir osams över kortspelsparti där Tordenskjöld hävdar att Ställ von Holstein har fuskat. Och det har han nog inte, men Tordenskjöld hävdar det, och de blir osams över det här, och då spöar Tordenskjöld upp Ställ von Holstein. Han slår honom med käppen så att han är blodig, och inte ens hans de här bärstolslakejerna vill ha honom i bärstolen sen, för han ska söla ner den på vägen hem, så han säger du får gå hem. Så att,
men det är ganska burdust även då, alltså, speciellt då mellan två adelsmän.
Ja, fast Tordenskjöld var ju då inte född adelsman. Nej. Och så jädrans fina i kanten var de egentligen inte på den tiden. De var ganska grova. Men så mycket stryk var han så att han dyker upp där med blått öga och sönderslagen dag därpå och avkräver Tordenskjöld en duell. Och Tordenskjöld tycker att nej, det här kan ju inte leda till någon duell. Det här lilla bråket, han har ju fått stryk. Men han blir ändå övertalad om att duellera. Och sen i efterhand så har man ju speciellt från norskt håll sett att det här ligger en konflikt bakom. Det här är någon som har kokat ihop för att ta livet av Tordenskjöld. Så det här var minst ingen duell, det här var ett mord. Och det är Tordenskjölds kammarkännare Kold som ligger bakom egentligen att de här teorierna har fått luft till eftervärlden. För vad som händer när man dyker upp på duellfältet utanför en liten by som heter Hildesheim som låg utanför stadsgränsen från Hannover. Det är att där i morgondimmorna så blir Tordenskjöld helt enkelt ihjälstucken. Han springer fram och tror väl att han ska skrämma eller överrumpla den här Stell von Holstein. Och Stell von Holstein som har viss fäktutbildning i alla fall som inte Tordenskjöld har. Där beskrivs det hur han tar en ters som är en fäktparad och med styv arm i ters så möter han då Tordenskjölds anfall och klingan går in genom bröstet och ut i ryggen och Tordenskjöld faller till och inom 5 minuter så har han förblött, skär av flera stycken viktiga blodkärl in i kroppen så det finns ingen chans att överleva efter det där. Och då,
anfall är inte alltid bästa försvar.
Nej, inte i det läget. Inte om man inte vet alls vad man gör. Och det gjorde ju inte Tordenskjöld. Men det där leder till massor med såna här anklagelser. Och han får inte heller begravas. Liket får inte ens ta sig in i kyrkan. Efter många år så bisätts den här kyrkan i Köpenhamn. Mm. Eller förlåt, kistan, inte kyrkan, i Köpenhamns slottskyrka.
Men det här med svärdsdueller då? Hur länge in i modern tid har det egentligen hållit på?
Ja, alltså i Frankrike, där det verkar vara ett säker grej att få lite uppmärksamhet att man utmanar till någon form av fäktduell. Så att de håller väl på med det, jag skulle inte förvåna mig ett dugg ifall någon gjorde det. Men de får ju inte så mycket uppmärksamhet nu längre, det är löjeväckande. Men på allvar fram till första världskriget tror jag. Sen så har det här med militarism och tjusigheten med att bära vapen och så, det har liksom lite grann förlorat sin charm efter första världskriget. Man är trött på vapen och militärer så att då försvinner det ut. Fortfarande så finns det ju tyska studentföreningar som håller på med den här avarten som kallas mensurdueller.
Just det, där man ska få ärr i ansiktet, va?
Ja, det var ju också väldigt fint fram till slutet på 1800-talet i Tyskland eller fram till första världskriget att man skulle, att studentföreningar utmanade varandra. Mm. Då var man inte alls osams eller oens om någonting. Då gällde det bara att visa att man var modig och vågade stå upp i den här mensurstriden då man utdelar hugg mot varandra egentligen utan att försöka fäkta eller utöva någon sån sorts teknik, utan man bara tar parad och så hugger man och tar parad och hugger och tar parad och hugger. Och då tar man parad med en väldigt hög arm ovanför huvudet och armen blir ju väldigt trött. Mm. Så att ju flera sådana här hugg man utväxlar i en mensur, desto tröttare blir man och då dåligare blir man på parera. Sen är ju syftet också att man ska få de här ärren över kinderna. Så man är ju inlindad, eller de var ju inlindade, allting utom just näsa. Ja, de hade skydd på näsan ibland också och goggles framför ögonen. Men det gällde med kinden ändå blottade så man ska få de här ärren. Men det håller de på med än idag, vad jag förstår, och skojar vissa föreningar.
Ja, det är verkligen en anomali, känns det.
Ja.
Men om vi går in då lite mer på fäktning som teknik och övning. Det refereras i boken ganska mycket till en fransk stil och italiensk stil.
Ja.
Vad var skillnaden av att fäkta italienskt eller fäkta franskt?
Frankrike har ju alltid varit väldigt mycket mer ordnat. Frankrike har ju varit ett enda stort land väldigt länge. Till skillnad från Italien som blev ett land i slutet på 1800-talet först. Och därför så var det ju också så att man kunde göra mycket mer enhetliga regler för hur saker och ting skulle göras i Frankrike. Och därför så var det ganska tidigt som olika, eller en sammanslutningar utav fäktmästare som bestämde att så här ska vi fäkta och så här ska det gå till när man fäktar, kunde skapas. Och man kunde också utveckla vid hovet olika typer av fäktning. I Italien så var det mera strid på olika sätt, att det gällde att vinna striden. Men i Frankrike kunde man börja utveckla fäktkonsten till en skön konst, till en konstart lite grann. Men den italienska skolan länge fram på 1900-talet ändå behöll mera stridsglöd och mera verkligen vilja att sätta en stöt och att liksom avgöra striden, där den franska kanske mera sökte förfining och vem har rätt, vem är det som gör den korrekta rörelsen och vem är det som gör det.
Men hur går det egentligen till när fäktningen utvecklas till en sport i Sverige?
I Sverige så jag har lite grann skämtsamt någon gång kallat Sverige för fäktsportens vagga, för vi har ju inte det där duellväsendet som hela tiden driver på fäktningen och fäktandet, och att man ska ha si och så många fäktmästare på varje regemente och sådana saker som i Frankrike kunde man ju bestämma. Ja, det här regementet ska ha två fäktmästare och soldaterna ska öva fäktning så här ofta och med varje fäktmästare ska ha så här många elever. I Sverige så är det mycket färre fäktmästare och fäktningen kommer redan med den första svenska fäktboken 1693 som heter Palestra Sessiana, eller den adliga fäktarekonsten, som skrivs av en fäktmästare vid Karl den XI:s hov som heter Didrik Porat. Och han blir adlad för den här boken, så sen fick han heta Didrik von Porat. Men han skriver den här boken och han skriver redan där att det här är för att göra kroppen böjlig och skicklig, att man sig själv kan försvara och sånt där. Han skriver ingenting om att det här ska man ha när man duellerar och det här är fula knep. Utan redan där så börjar hans bok är till stora delar faktiskt översättningar från franska och en del italienska verk. Eller franska och italienska verk ska jag säga. Men han har också redan tidigt med att det här är väldigt god kroppsövning och väldigt god fostran för unga män att kunna fäkta. Och hans bröder, de är också fäktmästare. Och det är vid de akademiska institutionerna i Uppsala och Lund och Åbo. Det är där de här fäktmästarna bedrivs. Och vid hovet i Stockholm. Så de utvecklar fäktkonsten. Och sen så hans bror då, som är i Lund och i Uppsala. Hans söner och sonsöner och sonsonsöner, de blir också fäktmästare vid någon av de här institutionerna. Ända fram till då 1805, då den sista av de här apparaterna i fäktkonsten dör. Och istället så träder då Per Henrik Ling in i svensk fäktning. Och det är då Per Henrik Ling, han har kallats idrottsrörelsens fader, eller den svenska gymnastikens fader han kallat. Han har utvecklat en gymnastik som då kallas för svensk gymnastik eller Ling-gymnastik, där man står på led och man gör raka rörelser med armarna och benen och sprattlar och sådär. Och det är alltså långt in på 1900-talet så det känns som svensk gymnastik och som utövas i trupp. Och han undervisar fäktning lite grann på samma sätt. Han har lärt sig fäkta i Köpenhamn. Han är själv duktig fäktare, tydligen med båda händerna. För det är en av hans deviser. Man ska vara lika tränad med båda sidor. Och han undervisar fäktning på led och i trupp och faktiskt förkovrar fäktning. Han blir sedan chef för GCI när man flyttar över officersutbildningen från Karlberg till Gymnastiska centralinstitutet, så blir han en av de ledande personerna där. Och i hans anda så fortsätter man då utveckla fäktare i Sverige mera till gymnaster och till vältränade idrottsmän än till duellanter. Mm. Så där får fäktningen gå över från att vara en form av stridsutbildning till mera en idrott.
Men är det så idag att alltså man fäktas med värja, florett och sabel? Är det så?
Vi har tre stycken discipliner i modern olympisk tävlingsfäktning. Om man då tittar på den här olympiska sportfäktningen som utvecklas i samband med att olympiska spelen startas. Så sent som på OS 1912 i Stockholm så åker det franska laget hem. För att man kan inte komma överens om reglerna. Så det italienska lagets regeltolkning vinner och de stannar kvar och vinner nästan alla medaljer också. Så fransmännen åker hem. Men så att den utvecklas någonstans där i början på 1900-talet. Floretten finns, lärovapnet. Saben, då tar man och liksom gör den här breda kavallerisaben smalare och smalare och smalare tills den är idag bara som ett väldigt smalt klinge, ett smalt spö som man egentligen snärtar varandra med. Den utvecklas också där i början 10-talet, 20-talet. Och sen så utvecklar man den här moderna sportvärjan, för man tycker att floretten är allt för teknisk och allt för liksom komplicerad i sina regler och rörelsemönster vad man ska göra. Vi vill ha någonting som man bara kan kliva in och det gäller att träffa varandra. Vi vill ha typ störtlopp för fäktning. Va? Det är först när för backen som vinner.
Men alltså, kan man säga att det finns något som heter den olympiska fäktningens blå band, att det är någon gren som är lite mer creddig?
Ja, det beror helt och hållet på vem du frågar. Ja. En florettfäktare skulle säga floretten, en värjfäktare skulle säga värjan, en sabelfäktare skulle säga saben som det finaste.
Hur vanligt är det att man som fäktare tävlar i flera discipliner?
Alltså det förekommer att man tävlar i flera discipliner, främst då på veterannivå eller lite grann på ungdomsnivå. Fast väldigt tidigt idag så specificeras det. Det är länge sedan någon. Det finns två personer. Den sista som har vunnit alla vapen i svenska mästerskap heter Orvar Jönsson, fäktmästare i Malmö, som är väldigt, väldigt omtyckt och väldigt aktiv. Stor person i svensk fäktning. Och han har gjort det typ på 70-talet, så har han vunnit, eller inte samma år utan olika år. Men han har i alla fall tagit svenska titlar på värja, florett och sabel. Mm. Men så det är inte många som gör det. Mm. Jag tror att och vi har heller ingen kombinationsgren där man kombinerar sina färdigheter inom de tre vapnen. Nej. Utan det belönas inte någonstans. Man blir renodlad en eller andra. Mm.
Men floretten är ju det här vapnet som är väldigt böjligt, som böjs när man
alla tre böjs när man stöter. Ja, annars så skulle vi inte leva.
Nej, okay.
För att en träff med en styv klinga, det går igenom vad som helst. Ja. Så att alla tre böjs, och i stillbilder från fäkttävlingar, då ser man hur mycket de böjs, och då blir man helt herregud, då tror man inte att det är sant att klingorna är så böjliga, men det är de. Mm. Floretten och sabeln kallar vi för konventionsvapen, för de måste följa vissa regler för att en stöt ska anses giltig. Mm. Dessutom är träffytan begränsad på florett och sabel. Och florett är då, man kallar det fortfarande för skolvapnet, att vi börjar med florett, och ur florett så lär vi oss värja och sabel. Det är inte riktigt alltid så heller. Men i florett så är det då bara bålen som är träffyta. Och sen så måste man ha inlett en attack. Om bara den ena fäktaren träffar, då är det den som träffar som får stöten. Men om båda träffar, giltig träffyta, det vill säga bålen eller ryggen, då är det den som har börjat attacken som får stöten. Om inte den andra har parerat och riposterat, alltså fört undan motståndarens spets ur den här linjen till målet och sen satt sin motstöt, då är det den som har gjort parad ripost. Om inte han blir parerad och riposterad, och det där måste då domaren reda ut, att attacken börjar från höger och sen tar fäktaren till vänster, parad, ripost, och så blir det parad på riposten, och så tar riposten, så markerar han vem som har träffat.
Finns det en sån här motsvarighet till VAR inom fäktningen?
Ja. Yes, det gör det numera. Ja. Att domaren måste gå och titta. Och då gör man just den här, fäktaren gör den här fyrkantrutan, tecknet i luften, och så får domaren gå och titta. Och man har ett visst antal såna här granskningar på sig. Men då är vi uppe på världskuppnivå. Det har vi ju liksom inte på Sankt Erikskuppen i knattetävlingarna. Det har vi inte var än.
Ja, just det. Och sen har man då hjälp av elektronik också för att avgöra om det är träff.
Ja, alltså så här, elektriskt stötmarkeringssystem, det har ju liksom funnits sen första gången på värja på VM 1936, och sen så kommer då floretten på 50-talet och sabeln fram på 1990-talet, tror jag, som man har då elektriska stötmarkeringssystem för de här grejerna, för man ska se. Men sen sabeln, de har liknande regler som floretten, att man måste ta parad, man måste ha attacken, man måste ta parad, ripost om man inte har attackerat, och då är allting ovanför midjan, mask och hand, inte handen, inte högerhanden, men då allting är träffyta. Mm. Och sen på värjan, då är det bara att träffa först. Inga regler, hela kroppen, från fot till mask till händerna. Allting är träffyta. Så att där har man de här tre olika, de är olika sinsemellan. Lite grann som slalom, storslalom och störtlopp. Alltså.
Just det. När man ska börja träna fäktning då, är det mycket så här, alltså att nöta positioner först innan man börjar liksom fäktas på riktigt, eller?
Också lite grann beroende på skola, utan det är ju fortfarande många som berättar att när de var små, om de har börjat på 50-talet, då fick de fäkta i ett eller två år utan att röra en florett. Bara stå i gard och göra utfall och marschera och backa fram och tillbaka. Så gör vi inte idag. Idag får ju ungarna en florett i handen första gången de kommer upp, och så på med masken, och sen så visar vi positionerna, och sen får man vara med och fäktas. Så det är ju så vi gör idag, och det brukar de flesta tycka är kul också.
Ja. Men du var landslagsman, va, en gång i tiden?
Ja, ja, en gång i tiden.
Inom vilken gren?
Ja, värja har varit min gren alltid. Ja.
Har du något speciellt minne från din aktiva tid? Eller du är fortfarande aktiv, men från din elittid?
Ja, man har ju jättemycket minnen. I och med att fäktning var en sån stor del av min uppväxt från 12 års ålder, så höll jag ju på och var med på först juniortävlingar, sen svenska tävlingar och sen internationella tävlingar, och har fått uppleva väldigt mycket, mycket skojigt. Så det är många speciella resor. Vi hade, då var ju flygresor dyrare på 80-talet när jag var i landslaget. Så vi åkte ju tåg väldigt mycket. Så vi var ett gäng, stort gäng fäktare som åkte tåg tillsammans ner på kontinenten. Och det tror jag nästan är det roligaste minnena man har från de här resorna. Det är ändå att vi åkte tillsammans som ett stort, en stor trupp. Och sen att man tävlade tillsammans. Och sen åkte hem tillsammans också på samma tåg. Köpte interrailkort på våren och kunde täcka två, ibland tre tävlingar på ett interrailkort.
Men alltså jag tänker mig också att det är så här mindre sporter, att det blir ännu mer sammanhållning där det inte kanske är lika mycket pengar inblandat, eller?
Ja, alltså det några pengar inblandade är ju inte det här. Alltså. Jag vet inte. Mera, allting som skapar engagemang hos folk skapar ju både sammanhållning och konflikt. Och det tror jag alla idrotter har. Så att jag tror fäktningen, det är mycket sammanhållning. Också lite grann en känsla av att få känna sig speciell. Jag upplever att jag känner mig speciell som fäktare. Och att det har blivit mycket en identitet för mig att vara Henning, han som fäktas. Mm. Och det tror jag att alla fäktare lite grann upplever. Så att det där är gärna flera välkomna att få vara med och dela den här, att vara speciella. Ja. Dela
så
den känslan.
Du känner inte hotad om fler börjar fäktas, så att du blir mindre speciell?
Nej, för tusen.
Den här podden heter ju Allt du velat veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du är nyfiken på att veta mer om?
Alltså jag är ju vetgirig person och jag är ju historieintresserad och tyvärr så är jag väldigt smal också. Jag tar ju reda på det jag vill veta. Och nu har jag tittat på de podcast som du har gjort, Allt du velat veta. Det täcker väldigt mycket av det som jag var
så
intresserad.
Allt är klart.
Allt är inte klart, utan det jag tänkte, det som ingen vet någonting om, jag funderar på det här, det är ju faktiskt framtiden. Och då hörde jag någon intressant grej när man talar nu om kärnkraften som kommer upp på tapeten igen. Ska vi ha kärnkraft? Och då måste man ju lagra det här någonstans. Allt avfall, kärnkraftsavfallet. Och när man lagrar kärnkraftsavfall som ska ligga flera miljoner år, eller, då måste man ju faktiskt kunna kommunicera med framtiden, tala om för framtiden att här ligger någonting. Mm. Och även om vi idag inte vet att om vi skriver en skylt, kan någon läsa på den där skylten? Så då kom jag att tänka på det när jag fick den här frågan på papper. Att det där, hur idag utvecklar vi tekniker för att kommunicera med framtiden? Om du hittar någon som kan berätta det, ska vara intressant att höra.
Ja, det låter ju som ett väldigt intressant ämne. Mm. Vi får se om vi hittar rätt person. Men gör vi det så kommer det helt säkert ett avsnitt om det framöver. Henning Österberg, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden.
Mm, tack ska du ha.
Henning Österberg om fäktning och dueller. Jag är väldigt glad att vi lever i våra tidevarv, måste jag säga. Vill ni veta mer så kan jag rekommendera Hennings bok Korsade klingor, som jag förstått är slutsåld, men sök efter den på ditt lokala bibliotek. Annars kan du alltid gå ner till närmaste fäktklubb och kliva upp på pisten och prova. Vi som gör den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.